Då säger vi hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Toto 5. Det är onsdag den 17 april. Vi har avverkat premiäromgången av OBUS Damallsvenskan. Och framförallt så har IFK Norrköping och Marcus Tapper kommit undan med någon form av heder i behåll på Hisingen, även om det såklart, när vi summerar detta här, Marcus, är med bitterhet man tar en uddamålsförlust mot Häcken.
Ja, men har man kommit undan med heden i behåll? Alltså, resultatmässigt, ja.
Vi ska diskutera det, men vi pratar om 5- och 6-0 förluster på förhand.
Jo, det är sant. Och vi gör ju en, inte bara resultatmässigt bättre match än man trodde, utan IFK Norrköping går ju ut och gör en riktigt bra match. Alltså, har en bra matchplan och spelar bra, men skiter på sig totalt då, va? Så att vi får diskutera sen. Jag tyckte att det var överlag en första omgång som hade mycket intressant i sig, så det ska bli kul att snacka ner den lite.
Ja, men verkligen, det är väl vissa spaningar man känner att man fick vatten på sin kvarn kring, och några andra som kanske stack ut åt andra hållet. Den uppmärksamma noterar att Thomas Wilbacher inte är med oss idag. Han förbereder ett jävla event. Lyssnar man på oss här under onsdagen direkt och inte har planer i kväll, Marcus, då kan man ju träffa Thomas Wilbacher och ett gäng fotbollsprofiler därtill på O'Learys ikväll faktiskt. Det spelas ju fantastisk fotboll ikväll som ska avgöras, och då är det stort event på O'Learys med Thomas Wilbacher. Så han är där ute och preppar just nu.
Ja, det känns ju skönt att han är borta men liksom är på tryggt avstånd någonstans här i Stockholm. Så att man är alltid lite orolig, för att ofta är han ju i Estland eller liksom Frankrike eller Island eller något skit och håller på med kupper. Och då tänker man ju alltid att här kan han vara borta några veckor, det vet vi inte riktigt. Men nu tror jag ändå att han är tillbaka till nästa vecka, och jag tycker men i Stockholm kan man gå dit ikväll absolut.
Ja, men verkligen så. Man har ju fått följa, och alla som varit med i den här podden har ju följt hans tur med Hammarbys F09 genom åren. Nu var det ju Rönninges F11 som började komma ut på Instagram i helgen, så vi vet ju att det är det vi kommer följa de närmsta 2 åren också.
Ja, absolut. Men det tycker jag ändå är härligt.
Det är ett mer älskvärt lag, känner jag, direkt i alla fall.
Ja, men det är roligt att man får en liksom sån, men som man själv då, att man har bra koll på damallsvenskan, okej, bra koll på en del andra ligor, och sen stenkoll på liksom Bajens flickor 09 och Rönninges 11-åringar då i framtiden också. Så att man har ju konstiga expertområden tack vare Thomas Wilbacher. Det ska man ändå uppskatta, tycker jag.
Så är det. Jag tycker att alltså Häcken Norrköping sticker ju ändå ut som den, ja, men den mest sprakande matchen från den här premiäromgången. Och jag hör ju helt vad du säger där när du ifrågasätter ifall man kom undan med hedern i behåll, med tanke på sättet som matchen till slut avgörs på. Målskyttet, om vi bara börjar där, var ju ett problem för er förra säsongen. Mm. Har man inte varit med tidigare här, utan är ny in, så när jag säger er är det ju för att ditt hjärta bultar för detta Norrköping. Men att göra 3 mål på Hisingen, om vi börjar i den vågskålen, det är ju något man verkligen kan ta med sig.
Ja, och där får man väl säga att jag hade rätt känsla att Kanutt kommer vara en nyckel i att låsa upp det målskyttet. Och det ser man ju att hon är verkligen en naturlig målskytt. Hon dyker upp på rätt plats och petar in den när det behövs. Så, hon har ju bara hunnit göra någon försäsongsmatch och en allsvensk match här. Men det är ju redan 4 mål på 2 matcher. Och det är ju en sann målskytt vi kom in som funkar väldigt bra bredvid Vilma Leidhammar, som kanske är en annan typ av spelare. Hon är mer involverad, har bra skott, duktig på att hålla boll. Det är en perfekt kollega för henne att få in en typisk liksom, ja, men en ren målskytt bara, för Kanut är ju inte så inblandad, men hon gör 2 mål mot Häcken, och det är exakt det hon ska göra. Så att målskyttesmässigt känner jag mig, som jag sa förra veckan, mycket, mycket tryggare och spänd inför den här säsongen. Och där får man ju, även om det är annat som inte ser perfekt ut, så får man ju verkligen säga att den grejen, man får ju rätt i att man känner sig att det kommer bli bättre där i år.
Och sen får väl Knutte, hon får väl stå lite åt sidan när det gäller vem som gjorde matchens snyggaste mål i alla fall. Vilma Ledhammar är väl redan in the mix när vi ska summera kanske hela säsongen om ett drygt halvår, känns det som.
Ja, och det är ett mål som också det är bra på flera sätt, att det är Mykato som vinner boll och lyckas få fram den, och det är Ledhammar som gör det där avslutet. Det talar ju också gott inför säsongen. Och jag tycker överlag att det går liksom att dela upp den här matchen på olika saker där man kan prata om så här, hur vi tar oss an den, vilket jag tycker är jättebra. Jag tycker vår matchplan och vårt sätt att spela på Hisingen är bra. Alltså Häcken skapar inte så mycket. Jag tycker Ebba Handfast i vårt försvar är extremt duktig på att lyckas stänga så pass bra spelare som Kafaji och Andegård ändå är. Och där finns det ett par individuella prestationer där jag räknar in Leidhammar, Mykato kanske framförallt första halvlek, Sabina Ravnell tycker jag också, som gör jättebra matcher. Men det syns ju att det är lite för stressat och märkligt ibland. Alltså jag tycker alla Häckens mål är konstigt, för jag tycker inte Häcken får skapa så mycket. Jag tycker att när de väl gör mål så ger vi bort det. Sofia Järni ger ju bort 1-0 målet där hon dels står helt fel och sen släpper in ett ärligt talat ganska svagt avslut från 30-35 meter. Jag tycker de här sista målen är våran nya vänsterback Carey och även Sofia Järni igen som liksom fuckar upp ganska lugna situationer och låter det bli mål. Sen ska man inte, alltså Schröder, det är ju kanon av henne att göra ett hattrick, och hon kommer ju slakta den här säsongen och hon är jättebra. Men jag tycker ändå att vi rent, vad man säger, taktik och matchmässigt håller Häcken från att skapa så mycket trots att de har mycket boll. Så det är mycket som är bra, och det blir så jävla surt att man förstör det på det sättet med individuella misstag. Och sen att de har spelare som är tillräckligt bra för att utnyttja, det är ju en sak, men man ska inte låta dem få det liksom.
Nej, och jag tycker du är nästan snäll när du, alltså för 1-0-målet kan man sannoliken lasta Sofia Järn för, och sen försöker du kanske hitta delskyldiga i vissa av de sista målen. Men jag tycker att hon gör ju faktiskt usla ingripanden på alla de fyra målen. Det är jättesvagt målvaktsmål. Och hon var ju den som stack ut och var tryggheten i detta då, kanske målskytte saknade lag förra året, så var ju hon ändå en garant för. Vi har pratat om de här tuffa kanske 1-0-förlusterna för att hon höll er i matcher. Här är det ju faktiskt till stor del Sofia Järn individuellt som gör att ni inte åker därifrån med 3 poäng till och med.
Ja, och det känns jävla tungt, för hon, som du säger, hon kommer från en väldigt bra säsong. Hon är uttagen i U23-landslag och hon är en man har känt sig ganska trygg med. Och hon har ju konkurrens av Emma Lind där bakom som också är bra, men Järn har man ju känt att hon gjorde så pass bra förra året att det gränsar till opetbart. Liksom. Så det är så oväntat att hon har en så svag premiär. För att jag tycker ju, alltså egentligen kollar du på vad Häcken ställer upp med gentemot vad vi ställer upp med. Det är ju liksom ett halvt landslag mot ett ganska, ganska osäkert lag.
Det är ju det som är grejen. Hade det blivit 3-0, 4-0, det var en ganska ensidig historia, då hade man ju bara köpt det. Och för Norrköpings del handlar det bara om att okej, det var inte här vi skulle ta våra poäng, vi går vidare. Det trista tror jag för Norrköpings del när de sitter och analyserar detta är att vi gör 3 riktigt bra mål, vi gör en riktigt, riktigt bra match, och vi känner som du var inne på att vi stänger ner Kafaji ganska bra, Anvegård, Yusubai, alltså det är ju spelare på den absolut högsta nivån som man har ganska bra kontroll på, men i slutändan så är det Felicia Schröder som har lagt in 3 bollar i öppen kasse i stort sett, för att man själv har, alltså om det är 3-3 eller 4-3, då är det väl inte bara Sofia, där rinner ju också bollen så lätt igenom, så det känns som att man på så enkla sätt hade kunnat komma undan med något bättre här, och det lär ju verkligen gräma laget i alla fall.
Ja, och jag tycker alltså på riktigt synd om Ebba Handfast, som jag tycker, alltså jag tycker hon gör en totalt briljant insats, men hon är ändå mittback i ett lag som släpper in 4. Det säger ganska mycket om vad som händer runt om där, för jag tycker att inte bara vinner hon boll av de här liksom stora stjärnorna, utan ganska lugnt glider förbi dem och gör något bra av boll varje gång hon vinner den, så att jag tycker nästan synd om henne att det blev som det blev. Och alltså leder man med 3-2 i minut 94 så kan man inte förlora med 4-3, för att man blir så stressad. Framförallt när jag inte tycker att, jag tycker inte Häcken har någon superforcering sista kvarten. Så där. Jag tycker vi vi håller dem ganska väl där också. Vi har ju ett kontringsläge till exempel där Mikato ska göra 2-4. Och det blir ju väldigt, väldigt surt att det slutar som det gör, samtidigt som man, utan att hylla dem för mycket, för att det får inte sluta så vill jag ändå säga att jag känner mig ju tryggare inför säsongen än jag gjorde inför den här matchen. Och det kommer säkert bli mycket bra i år, men nej, det där får liksom inte hända bara.
Jag tror lyckas man samla ihop detta på rätt sätt, precis som du inne på, så finns det så mycket mer positivt att ta med sig från det och bygga vidare på. Och det är väl fan, kanske näst bäst i Europa, eller då, det blir ju omvänt här, men vi hade ju ett Manchester United på här sidan som ledde med 3-2 i 97:e minuten för bara en vecka sedan, 0-2 mot Chelsea, och lyckades förlora med 4-3. Så det är, ni är där uppe. Ni är Sveriges Manchester United. Det är ändå något att ta med sig.
Ja, verkligen. Men man hajar ju till på flera grejer på lördagen, tyckte jag, om man ska stanna där och byta match då. Jag tycker man hajar till på Hammarbys offensiv som är bedrövlig den här matchen, tycker jag. De vinner ju med 0-1 till slut. Ungefär som Häcken, att de gör det i 95:e då. Men de står ju mest och matar inlägg och når inte någonting i den matchen, och det hajar man till på. Jag hajar även till på det vi har pratat om, att jag tycker att Linköpings FC inte alls ser bra ut borta mot ett, enligt oss då, ganska svagt BP. Håller du med om att man blev lite förvånad av, man blev förvånad av matchbilden mellan Häcken och IFK Norrköping, men man blev lite förvånad av uddlösheten i Hammarby och Linköpings ganska svaga insats mot BP också?
Nej, men verkligen. Och sen, alltså i Hammarby, jag tycker man märker väldigt tydligt, och det är väl därför också vi har hållit Häcken klart före Hammarby, trots att de är regerande mästarinnor, att det byggs väldigt mycket nytt. Det är väldigt mycket nya delar i spelet som ska in. Det är allt ifrån att man ska invertera och man ska överbelasta, och det finns så mycket olika moderna termer man försöker slänga sig med här, och ibland så får väl det kanske ta lite tid. Sen tycker jag att man måste berömma Örebros sätt att försvara sig i den här matchen också, för det är även de som gör det väldigt, väldigt svårt. Och sen finns det väl då mästartendensen, precis som på det sättet Häcken vänder på Hisingen, så får ju till slut Hammarby in det här, och det är ju ett otroligt mål av Joramo också, där vi, om vi fortsätter addera i stort sett kandidater till årets mål redan. Så det visar ju ändå. Och det är väl därför sådana här lag till slut vinner fotbollsmatcher, för det är så mycket individuell kvalitet. Men det kommer nog ta lite tid för Hammarby att få det här att vara ett oljat maskineri. För det var ju inte klang och jubel. Och visst, det är ett par riktigt bra räddningar från Örebro, men jag tyckte nog att man förväntade sig lite mer av Hammarby än det vi fick se.
Nu vet jag inte om det är för att jag blir ju konstigt lånfärgad där, men jag tycker nästan det känns lite konstigt att han lånat ut Knut när det känns osäkert med Wangerheim. För att Emma Westin tycker inte jag imponerar alls så mycket i den här matchen, och det hade behövts en målskytt till där, eller?
Nej, 100%. Alltså speciellt med tanke på, alltså nu är vi ju det inte raka nior, men det var väldigt mycket mål man redan hade sålt bort i Janogi, i Matilda Winberg. Vi har pratat till förbannelse om en Maika Hamano som bidrog med både mål och assist förra säsongen. Så det är ju klart att det ändå kan ställas frågan vem som ska göra med. Vi var ju inne på att en skadefri Wangerheim. Men det är ju med den asterisken, alltså, är hon skadefri? Kommer hon kunna hålla sig skadefri, och kommer hon kunna bevisa sig att hon håller på, eller i den allsvenska kontexten? Nu har hon ett skott i ribban, hon är ganska involverad, men jag hör ju vad du säger. Och det är väl också problemet med hur stora trupper man har ekonomi till att bygga, och vilka delar i spelet eller speltyper i truppen man väljer att fokusera på. Men det saknas ju än så länge saknas det någon som gör målen i Hammarby.
Ja, det ska bli intressant att se dels hur de kommer spela och dels vem som ska göra målen om Wangerheim. Det kommer ju vara hon om hon är spelduglig, så att säga. Men för jag tycker, jag är lite fast i det här att jag tyckte att det var lite konstigt. Det var ju bra försvarsspel, var det bro? De kom ju inte till så mycket, men det var ju så himla mycket att de stod och bara dyngade halvdåliga inlägg in i box där det knappt, det kändes ju inte farligt riktigt liksom. Och sen så får man ju, som du säger, alltså det är väl en segrarsymbol att lyckas vinna den typen av matcher ändå, såklart. Och det är ingen som tror att Hammarby kommer komma sämre än tvåa, så att säga, den här säsongen. Men jag tycker att det ser ganska uddlöst ut liksom.
Ja, och jag tycker väl, nu ska vi ge det några matcher, några omgångar, några veckor, att saker och ting ska få sätta sig. Men det där med att de är någon nummer två garant, finns det ju ett lag nere i Malmö som jag tror vill ändra lite narrativet kring. För om vi pratar om ett Hammarby som ska försöka göra mycket nytt. Det är många nya spelare. Det är väl en handfull ungefär om man tar i förhållande till ett ordinarie startelva från förra säsongen. Man vill spela i förhållande till lite nya idéer. Så var det ju ett Rosengård, om vi studsar ner till Malmö IP och Skåne derbyt mot eller mellan då Rosengård och Vittsjö. Där väldigt mycket så väldigt rätt ut direkt, och där det faktiskt var fullständig slakt mot ett lag som har tenderat att, om de inte är så framåtlutade, så kan de i alla fall vara väldigt trygga i hur de sitter i sitt försvarsspel när vi pratar Vittsjö. Men Rosengård rullade ju upp och faktiskt rullade sönder och samman det här Vittsjö-laget. Många nya, eller inte nya, men många olika målskyttar, många olika sätt de kan göra mål på. Så vi ska väl inte dra för mycket växlar av en omgång, men jag tror Rosengård kanske satte ner en ganska tydlig fot att de ska vara med i racet i alla fall.
Ja, och det har vi pratat om inför allsvenska starten här, att det känns som att mycket har klaffat i Rosengård i år, att de kommer vara väldigt mycket bättre än förra säsongen. Men den här matchen, alltså de möter ju inget skitlag. Vittsjö är ju, de är ju helt okej okay liksom, men det är ju en rejäl fotnedsättning. Alltså, det är ju, som du säger, fem olika målskyttar är ju en väldigt positiv grej, men också spelmässigt. Alltså de sköljer ju framåt på ett sätt Rosengård i år som vi såg i kuppen också, tycker jag. Och de är, om vi förra säsongen satt och pratade mest om att det känns som att det kan vara lite över för Rosengård, så har det ju verkligen vänt åt andra hållet nu. De känns ju väldigt, väldigt bra, Rosengård, faktiskt. Och ja, återigen, vad man ska säga, konkurrenterna där bakom, alltså fjärde laget och neråt, där man väl ändå räknar Linköping och sådär. Det känns ju som det är en enorm skillnad där i år faktiskt, tycker jag.
Nej, men just, jag tror, alltså målskyttet har ju Rosengård visat under hela försäsongen och kuppspelet. Det var fyra mot Linköping, det var, visst, man åker upp till Piteå och gör två snabba, sen släpper man in tre, och som sagt i den där Linköpingsmatchen släpper man ju in fyra, det är ju ett 4-4 kryss man spelade en gång, men Att offensiven har klaffat, har de gjort ganska tidigt på säsongen. Så att du tittar lite på, de gör ju faktiskt näst flest mål förra säsongen också, så framåt har de ju väldigt mycket alternativ. Men det som har varit problemet har ju varit defensiven. Och nu får vi väl återigen där se ett par omgångar till. Jag tycker Vittsjö faktiskt var väldigt, väldigt trubbig. Jag ska inte säga att de inte försöker. Det är kanske Rosengårds offensiv och deras höga pressspel som gör det så pass svårt för Vittsjö att komma ur det och komma till några vettiga chanser. Men det är ganska tryggt för Rosengård att försvara egentligen rakt igenom hela den här matchen. Men kan de bygga en ganska god stabilitet bakåt men fortsätta ha den här högsta nivån framåt? Caroline Seger direkt in från start. Jag tycker hon visar direkt vilken jävla klassspelare det är. Hon vill hela tiden ha boll. Oavsett läge, ge mig den på fötterna, jag vill spela den vidare, jag vill bryta linjer. Nu också tillsammans då med en Tanikawa på det där mittfältet. Och jag tycker att allt vi har sagt om henne under försäsongen, det visar hon och dubblade egentligen direkt här i premiären. Där har vi att göra med en spelare som vi nog, när man får chansen och när den ges, ska man nog bara stanna upp och titta, för nu är hon på lån hela säsongen. Vi såg samtidigt en Hamano där det avslutades under sommaren senast. Att Bayern München har de har guld på sina, ja, men i sina händer i Tanikawa. För helvete så bra hon är.
Ja, verkligen. Och det där är ju, det känns ju nästan, man kollar på matchen och känner så här, finns det en till sån fuskspelare nu? Som det var förra säsongen i Hammarby då, liksom. Att så här, man kunde se varenda match att det här är liksom en eller två eller kanske tre nivåer över mycket annat. Och det är svårt att säga efter en omgång, men det känns som att man skulle kunna sitta här om ett halvår och ha ungefär samma känsla faktiskt. Att här blir det åka av varenda match från Tanikawa. Jag tror att man kommer kunna hamna där under säsongen faktiskt.
Ja, och det jag tycker är häftigt nu, får vi se lite hur hon kommer användas, men alltså, där finns ju extrem talang och kvalitet i det offensiva spelet. Hon kommer kunna göra mål, hon kan hitta, som sagt, hon kan hitta fantastiska bollar och skära mellan linjer, hitta små ytor, väldigt snabba fötter, klok fotbollsspelare, uppenbarligen extremt liksom väldrillad, men också ganska hårt jobbande, kan göra ett jobb bredvid en Caroline Seger på ett mittfält, kan komma lite djupare, kan vara delaktig i det spelet också, vinner till och med en del både dueller och till och med luftdueller mot ett par av de här liksom skithusen i Vittsjö. Så det är en extremt häftig fotbollsspelare, och som sagt, när de då sätter tonen, de satte tonen tidigt, nu kommer 1-0 på en straff, men de hade kunnat ha både 2 och 3-0 nästan innan de sätter dit den straffen, så öser de ju bara på sen, sköljer fram flera spelare som visar att de vill vara delaktiga i offensiven. Jag tycker även när de borde kunna ha slagit av lite på tempot framåt slutet, så visar man att vi vill fram, vi vill göra mer mål. 4-0 som Ria Öhrling gör är fantastiskt. En otrolig boll från Olivia Holt som hon lobbchippar, eller volleylobbar in över, och sen kommer Emilia Larsson och dunkar in en 5-0 som återigen, det har ju varit en premiäromgång med extremt snygga mål. Så Rosengård tyckte jag var det roligaste laget att se under premiärhelgen i alla fall.
Jag körde liksom 4 skärmar samtidigt i måndag. Det var mycket fotboll att konsumera i helgen. Eller i söndags, menar jag såklart. Då drogs ofta till min fjärde skärm, där det var ett sjöslag mellan Piteå och Växjö. Det var en väldigt rolig match, tyckte jag. Jag imponerades lite. Jag började tassa på Piteå före Linköping också den här säsongen nu. Där jag ändå har tänkt Linköping som fyran kanske. Men jag tycker Piteå ser tunga ut, och att de lyckas vända efter att hamna i 1-2-underläge ändå. Det är ju starkt liksom. Såg du något från den matchen?
Nej, jag satt och så ganska mycket av den också, och slogs väl. Tyvärr mest, måste jag säga, av den usla domarnivån. Det är ju 2 straffar i den här matchen som är... Och så här, nu blir det någon form av... Det känns som kompensationslösning där man hittar den andra straffen också. Så blir det var sen helt genom usel straff. Se till att inte blåsa där istället. Kan faktiskt argumentera för det. Det är Tessie Olofsson som dömde Rosengårds matchen. Jag tycker det är en ganska billig straff. Nu har inte vevat alla repriser, men det ser mer ut som att Rosengård spelar än om det är Jessica Wik, tror jag, som att hon egentligen drar ner sig själv mest. Men så liten uppsträckning till domarnivån, men precis som du säger, Växjö har ju vi pratat upp lite, och så, jag tycker de gör det ganska bra, men just tyngden i Piteå, precis som de vänder ju den här cupsemifinalen för ett par veckor sedan, då ligger de under med 2-0 mot Rosengård efter en kvart, vänder det till 3-2. I slutskedet av förlängningen trycker dit den. De så jävla klyschigt att prata om det, men de är ju så jävla tunga. De är så väldigt, ja men, typ trogna varandra och trogna att de kan vinna fotbollsmatcher och nöter bara på. Sen spetskvalitet, Anna Mimo, fått behålla henne, kommer att betyda jättemycket, men alltid... De är ju en garant. Jag vet, förra säsongen då låg de, jag tror de låg 4 efter första omgången, sen låg de väl aldrig sämre än 4 rakt in i mål också. Det är väl inte helt omöjligt att vi får, eller att vi har att göra med något liknande den här säsongen.
Ja, men jag tycker just tyngden som både du och jag sagt, men att man slås av det när man tittar på dem, att de känns så här lite som en lagmaskin liksom. Alltså när Växjö gör 1-2 där, att det är liksom inget sånt. Alltså det känns inte som det påverkar Piteås matchplan eller liksom spel, utan de bara gör sin grej, och så funkar det ganska bra för att de är samspelta, och de är så pass, alltså de är inte så pass bra att det här kommer liksom leda till någon toppstrid på riktigt, tror inte jag, men däremot är de ju så pass bra att stabilt 4 känns inte konstigt om de stannar på i år heller liksom. Jag tycker att de ser fortsatt liksom svårmötta, säkra på sin grej och tunga ut, Piteå, tycker jag.
Nej, men 100%, och precis som du säger, så de känns väldigt trygga i det de gör. De ändrar inte jättemycket oavsett om de har en 1-0-ledning eller ett 2-1 underläge eller hur matchen ter sig och ser ut. Så jag tycker de visar ganska mycket. Det känns som att premiärmatchen, de visar att de står exakt där vi ändå hade dem ungefär faktiskt. Ja. Så det var lite, jag tycker man får ändå beröm. Det var ju lite kul. De gör ju mål efter bara om det är 45 eller 46 sekunder. Såg någonting, jag har inte källkritiskt granskat det, men jag tror det var det näst snabbaste premiärmålet i damallsvenskans historia. Men Emma Wiklund som gjorde det då, att förra säsongen, hon gör ju alltså... Hon spelar i alla 26 omgångar förra säsongen, men det är alltså en match från start och 25 inhopp, och här får hon då starten i premiären och så dunkar hon in 1-0 efter 45 sekunder lite drygt, och det unnar jag henne i alla fall. Det kändes som att hon förtjänade efter en säsong av bara inhopp i fjol.
Ja, men det får man väl säga. Sista matchen, AIK Kristianstad. Är du med mig på att det fortfarande, man har fan ingen aning om hur AIK kommer vara i år? Det var ju ett tag man kände att ja, men de direkt kommer komma upp och vara lite härliga och lite svåra och sådär, men det ser ju inte så bra ut alltså. Kristianstad ser väl ut ungefär som förra året, jag tycker inte det sticker ut så mycket, men AIK känns osäkert tycker jag.
Ja, och sen det svåra analyser, alltså Kristianstad vi har pratat om, nya tränare, förändringarna där, vad vill de göra? Evelyn Jens, visserligen sen i somras hon försvann, hur ska man göra sina mål? Jag tror det är väldigt skönt för Kristianstad att både Tabby Tindell och Trygva Dotter gör varsitt mål. Jag tycker Linn Eriksson, eller Eriksdotter är fantastisk, det är hon som spelar fram både det första och andra målet, och är riktigt, riktigt bra i sin höger ytterposition. Men som du är inne på, tar vi det från ett AIK-perspektiv, så här kommer vi verkligen behöva, och nu jag hör mig själv vara en repig skiva i sammanhanget, men här måste vi verkligen få ett par matcher till, för vi har sett AIK för vara så, kanske inte så dominanta som de var i fjol, men man flyger igenom elitettan, en Adelisa Grabus, där gör hon mål liksom på varenda skott hon tar i stort sett. Sen kommer man upp till allsvenskan, så är det en lite för stor kostym, det blir lite för svårt, man kan vara ganska nära, men det kommer inte riktigt gå. Man har ju, alltså man har ett ribbskott vid ställningen 1-2, man hade kanske kunnat skälla med sig något här. Samtidigt ska vi också ta med att det är en Serena Backmark som gör 3-4 riktigt bra räddningar, så Kristianstad hemma i en premiärförlust, den skulle väl faktiskt bara in på konto tyvärr. Nu kommer jag ner till Vittsjö i helgen. Där ska det bli ett Vittsjö som, jag ska inte säga att de har kniven mot strupen, men jag tror det var lite missräkning att bli så pulveriserade mot Rosengård. Så ska det bli kul att se Vittsjö och AIK i den matchen.
Ja, men det tycker jag också. Men jag tycker att AIK känns lite som mitt IFK Norrköping kändes förra våren. Att man kände så här... Alltså, man vet inte riktigt någonting egentligen om hur de kommer se ut och hur bra de kommer vara. Kommer det bli en bottenstrid? Kommer de vara lite trygga på en tionde plats? Alltså, jag känner mig väldigt oviss i AIK överlag. Så att de blir lite vårens pussel, tycker jag.
Nej, men det köper jag helt och hållet, och jag tycker ju att det är, och där är ju rutin i, alltså om vi bara går tillbaka till Backmark, nu är hon fortfarande inte gammal på något sätt vis, men hon har varit med förr, hon har landslags erfarenhet i U23-sammanhang. En Jenny Nordin, en Fischerova i den där backlinjen, Adelisa Grabus som sagt som har varit i sammanhanget. Alltså där finns spelare som absolut, och det är väl också därför vi i alla fall håller dem för ett lag som Trelleborg. Vi kan komma kort till deras premiär mot Djurgården också. Men det är ändå, när man nu summerar efter bara första omgången, 8, 9, 10 lag som jag tycker att vi med all rätta håller över AIK. Sen kommer det bli... Och det har vi också lärt oss. Det är ofta så det ser ut. Det blir de inbördesmötena mellan... Ja, men där kommer vi ha det i derbysammanhang mellan AIK och Djurgården, AIK och BP, kanske Örebro. Vi får se vart de landar. Det är en stor ombyggnation de har gjort, men de visar ju såklart att de imponerar stort här när de håller tillbaka Hammarby på det sättet de gör. Men har vi lärt oss lite från historien, så kommer de säkert vara... Om inte inblandade, så kommer de vara där någonstans i alla fall. Men som sagt, ska bli... vi behöver en andra match på ganska många lag, och AIK är ju absolut ett av dem.
Vi pratade om att det kan bli en rejäl veckaklocka för de utstickta hakorna i syd att inse hur tuff elitettan kan vara. Där Malmö FF fick in i lördags och blev totalt slaktade av Umeå. Det är 0-4 hemma efter 40 minuter. Framförallt är det ju 0-3 redan efter 20 ungefär.
Och framförallt så är det väl 0-1 och ett självmål efter typ en minut.
Ja, men verkligen. Och den här, vi var ju inne lite på vad händer när tränare försvinner en vecka innan premiär och saker känns lite sköra helt plötsligt och man kommer in i en serie som är tuffare än många tror. Alltså, många av de stora klubbarna och framförallt som är stora på här sidan också, jag kan titta mig själv i spegeln där, tror jag att man ska kunna springa igenom Elitettan, men det är en tuffare serie man tror. Och vad tror du gör med Malmö att få, nu är Umeå ett lag som antagligen kommer slakta serien och som ser hur bra ut som helst, men vad tror du gör med Malmö att få börja med den här rejäla käftsmällen?
Alltså jag tror, eller så här, jag känner en del av det malmöitiska kynnet som tycker detta är svinjobbigt. Det finns folk på kansliet som typ skäms över att det ser ut så här och det kommer att skapa en viss stress. Samtidigt så man, de agerar nu direkt nu, det är så rykande fast, jag har inte ens namnet, men man plockar in en ny målvakt här precis på onsdag morgonen, dansk landslagsmeriterad. Men det är, så det är, alltså, sen om det är förhastat eller att det kommer sig av att man släpper in fyra i en premiär, det tror jag väl inte, men det är väl ett lag som uppenbarligen ändå, då har man kanske lite klarsynthet i att det saknas ett par pusselbitar eller att man behöver upp en nivå till. Sen ska vi ha med oss exakt det du säger, att i alla fall i min värld och jag tror i mångas därtill så är Umeå laget som ska vara det AIK var förra året, det är laget som bara vandrar igenom detta. Och sen så är det Malmö i konkurrens med ett par lag till som ska göra upp om den andra direktplatsen och den kvalplatsen som finns där bakom. Och där tror jag man ska ha med sig att även om vi pratar om ett Malmö som såklart siktar på att gå upp, jag tror att Malmö som får växa in i den här elitettan-kostymen, ett Malmö som eventuellt gör ett par förändringar till i truppen. Skulle det bara räcka till en tredje plats och en kvalplats, om vi pratar lagen vi har pratat om i det sammanhanget med ett BP eller vem som skulle kunna vara där, så skulle Malmö kunna vara ett lag som faktiskt vinner ett kvalspel om man stärks under året också. Så det, vi ska inte räkna ut Malmö efter en premiär, men jag tror det är några som har suttit och svurit en del på kansliet, men jag tror det kan vara bra för dem som klubb. Det var väl första serieförlusten på om det var 74 matcher eller någonting. Det var första poängtappet som man liksom etablerade damverksamheten i division 3 eller 4 när man återstartade. Så det är klart att det nog ändå kan vara ganska välbehövligt för några involverade kring den där satsningen.
Ja, jag hade lite hot take på att det här var perfekt för Malmö. För att matcherna mot Umeå kan de och antagligen kommer förlora ändå. Att då få börja med en sån käftsmäll som kan ge insikten att så här, just det är Elitettan nu. Slå sig själv på kinderna, vakna till, vi måste liksom skärpa oss lite här. Att det var så mycket bättre att få den matchen i omgång 1 mot Umeå än att den hade kommit med en så här 3-2 förlust mot Alingsås eller någonting. För Umeå har de liksom råd att förlora, för jag tror Umeå kommer springa igenom den här serien. Fattar du vad jag menar? Att det kanske var lite bra att få den här käftsmällen i omgång 1 liksom.
Ja, 100%. Alltså, en premiär är alltid en premiär. Det är väl kanske bättre om vi går till fallet med Norrköping. Okej, det var en match ni skulle förlora mot Häcken. Ja, men då kanske vi förlorar. Visst, vi förlorar på ett snöpligt sätt, men vi förlorar på ett sätt där vi kan ta med oss saker ifrån den. Istället för att du spelar, ja, men som i Linköpings fall, det var en premiär mot BP och vi tappar poäng och saker stämmer inte riktigt. Hur ska vi ta det vidare? Det är ju verkligen vaskade poäng i förhållande till en 26 omgångars serie där vi ska summera allting. Och därför, precis som du säger i Malmös fall här, att förlora mot Umeå, det skulle man kanske göra ändå. Gör det nu direkt, en rejäl veckaklocka. Gå tillbaka, inte till ritbordet, men förstå att ni kanske med lite, jag ska inte säga, nej, men respekt inför uppgiften någonstans, vad som väntar. Det är inte division 3, det är inte att ni nu har så många spelare från en så mycket högre hylla än vissa lag ni möter, så att ni bara kommer städa av dem, utan här kommer det faktiskt krävas ett hantverk, en insats på ett helt annat sätt än där tidigare har kanske all individuell briljans i sammanhanget har alltid vunnit de matcher. Så det, jag tror också att vi kommer att se ett Malmö som nog tog lärdom av premiären.
Liten notis kan man väl göra att min tvåa Alingsås började mot usla Sunnanå och också vann med 0-4. Men annars, ja, gamla Uppsala som vi också sa som kandidat började ju också med att slå Sundsvall. Så att det är väl de notiserna man kan göra från Elitettan, så får vi följa upp det om ett tag och se hur det ligger till där nere.
Mm. Ja, men så är det absolut. Jag vet inte, vi susade förbi den. Du gjorde bokslut på att vi hade gått igenom hela den allsvenska omgången innan vi ens hade pratat Djurgården Trelleborg. Jag vet inte om det är för att den är så ointressant eller om vi vill. Men jag kan säga, vi var inne på ett Trelleborg som kommer att få det jobbigt den här säsongen, och det kommer de att få, för Djurgården är inget lag vi håller i någon form av toppstrid, men de såg ju stundtals ut som Prime Barcelona mot Trelleborg. Det var, du vet, det var tiki-taka, det var klackar, det var spela ut och spela lätt och göra vad man vill stunder. Så här kan det vara det omvända Malmö-scenariet för Djurgården, tror jag lite, ifall de trodde det här var bra, att man, ja, men premiären avklarad, inga problem att slå Trelleborg med 2-0, för Trelleborg med 2-0, det kommer de flesta lag klara den här säsongen.
Ja, det tror jag också. Det blir faktiskt en väldigt intressant match på fredag, tycker jag, mellan IFK Norrköping och Djurgården på Idrottsparken, eller Platinum Cars Arena som den så skämsamt kallas.
Alltså den ska ni vinna. Ska ni vara någonting annat än vad ni var förra säsongen? Ni kanske bara vill vara samma sak, men det är ju en match för Norrköping. Ska vinna i så fall.
Ja, men det, verkligen. Men jag tycker den blir intressant för att se hur styrkeförhållandena ser ut däremellan. För jag tycker ju Djurgården känns ganska svag inför säsongen. Och vi har ju varit inne på hur osäkra IFK Norrköping känns inför säsongen. Att man inte riktigt vet. Så att jag tycker det blir en intressant match på fredag ändå.
Nej, verkligen. Och så där ska du faktiskt tycker du, hålla koll lite dock. Koyama i Djurgården också ett nytillskott inför säsongen. Men där kändes det som att, jag ska absolut inte säga Barcelona-nivån, men där kändes det som att det var en högre nivå trots allt faktiskt än en övriga spelare på planen. Men jag tror, annars kan det vara lite farligt för Djurgården om de tänker att ja, men vi tar oss an Norrköping på samma sätt. För så här lätt kommer de inte få det framöver i alla fall.
Jag har en liten spaning också. Om matchen vi sprang förbi lite, att Linköping inte såg så bra ut mot BP borta. Linköping har nu Häcken hemma, Växjö borta, Rosengård hemma, Vittsjö borta. Fan vad de kan få en tuff start på den här säsongen alltså.
Stå på en poäng efter fem omgångar. Det är den blytunga poängen från Grimstad de har med sig.
Alltså, bara vi pratar om det så växer ju lite gåshud på mina armar. Det ska jag inte ljuga.
När har vi första derbyt i år? Tar du den på uppstuds? Jag vet inte om
det gör jag, för att det är så pass... Det kan bli så pass vilt den dagen, tror jag, i och med att första derbyt är på min 30-årsdag.
Vilken hyllningsmatch som ska spelas.
Ja, det kan ju bli fyllecell då. Det hör jag alla. Men det är lördag den 25 maj, så omgång 8. Så är det IFK Norrköping hemma mot Linköping, så att det ser jag fram emot, och jag hoppas ju av rent egoistiska skäl att de får det tufft här första fem omgångarna och kommer till oss med lite stukat självförtroende. Det slår ju ner mig lite att de har både AIK och Djurgården hemma matcherna inför oss där omgång 6 och 7, så att de kommer ju hinna vända säsongen perfekt till derby tyvärr.
Det är som två inplanerade träningsmatcher i stort sett för att liksom boosta moralen.
Ja, exakt. Ska vi lämna allsvenskan för idag eller?
Det tycker jag. Det är som sagt, vi får väl ta med oss lite att det var premiäromgång. Vi fick en del svar, men där är väl absolut ett par ytterligare frågetecken som vi tar med oss inför omgång 2 som vi såklart följer och plockar ner nästa vecka. Men korta nedslag i Europa tänker jag att vi ska ta också. Vi har ett Tottenham med, vi nämnde Winberg här tidigare, och Robert Vilahamn, tränare Amanda Nildén från start, tagit sig till en FA Cup-final borta på de brittiska öarna. Låg under länge mot Leicester med 1-0. Winberg kom in där i den slutforceringen. Man gör 1-1 i 83 minuten och sen ett vinstmål i 118 i förlängningen, och där kommer man nu få möta ett Manchester United som slog Chelsea med 2-1. Och vi pratar ju om Emma Hayes och ja, men hon går här sin sista vår i Chelsea, utmanade på alla fronter. Det pratades kvadruppelchanser och hur hon sen brann av på en Jonas Eidevall här för några veckor sedan när Arsenal vann ligacupen. Nu utslagna ur även FA-cupen och man har i helgen med start, det är ett dubbelmöte, alltså Barcelona i Champions League semifinal och man ligger dessutom 3 poäng bakom City. Man har en match mindre spelad, men det kan alltså bli, alltså jag ska säga, det är chokernas choke ifall Chelsea lämnar den här säsongen utan en titel med det utgångsläget man hade för några veckor sedan.
Ja, och med hur uppsnackat laget var där och då också. Man ska inte, alltså folk på riktigt tassade ju på att det är inte konstigt om Chelsea tar i alla fall 2 eller 3 titlar. Att då kanske landa i noll. Men jag tycker du springer förbi Winberg lite, som ju också är inblandad på riktigt. Hon gör ju ett jätteinhopp ju. Och det känns ju som om man hoppar in, ser till att det blir final. Om de vinner den här, då etablerar hon sig ju som så här, vad är det här för spelare vi fått in ändå, som kommer in och löser titelchanser och sen är med och tar hem titeln. Så att Winberg, tror hon växte ganska mycket hos de som följer Tottenham där.
Ja, jag tror som offensiv spelare, en ny spelare, oavsett om så här, hur delaktig du är, alltså bara att du är en del i ett lag, alltså du kastas in i underläge.
Hon slår ju också ett jättebra inlägg som är med och leder till vändningen.
Så att säga. Nej, men exakt, men oavsett, bara att du säger okej, vad är det för spelare vi har på bänken, vi kan slänga in det, och så blir det en vändning. Du är ju en del av det positiva kring laget på ett sätt som jag tror boostar väldigt mycket. Sen visar det ju ändå på, och där har ju Wilhelm varit ganska tydlig i balansen, i någon form av grunduppställning, där är hon fortfarande lite steget bakom. Men det är ju superkul att hon spelar en viktig roll i detta, och för Wilhelm och Tottenham tar dem till Wembley FA-cupfinal. Det kommer ju bli en otrolig jävla match. Amanda Nildén där också, som jag tycker har så skönt, och det kan man ju säga nu i sammanhanget när inte Thomas sitter här, att hon lämnade deppiga Italien och är en del av Women's Super League och Tottenham. Visst, de är inte titelaspiranter i ligaspelet just nu, men de visar att det ändå finns en kvalitet i det här laget som kan ta dem hela vägen till en cupfinal och bara vara med i den här kontexten. Det gör mig väldigt glad att Amanda Nildén spelar sin fotboll i London istället för Turin.
Alltså det är kul i den världsfotbollen som börjar växa fram också, om man efter säsongen stänger, kanske vi ska sammanfatta svenskarna som har varit inblandade i finaler eller tagit titlar, för det är liksom ett ganska bra gäng i de absolut största ligorna i världen. Jag menar Bayern München, men svenskarna springer ju mot ligatiteln där. De har 7 poäng ner till Wolfsburg nu, va? Rolfö hoppar in i mål för sitt Barcelona igen när de fortsätter slakta. Alltså Det finns något coolt i hur svenskorna är en del av den absoluta världseliten medan den håller på att växa fram mer och mer för varje år som går. Och skitkul om Tottenham lyckas, där får man väl hålla tummarna mot Manchester United ändå i finalen sen, för det är ju ett litet svensklag vi har där.
Man håller alltid tummarna till det lag som möter Manchester United. Det är en gammal 2-5-regel som är etablerad. Så det kan vi vara tydliga med. Och men precis som du sa, Rolfö med mål igen. Barcelona leder väl, det är väl 12 poäng där, ett par matcher kvar. De brukar ju bli ligamästare här någon gång i april och sen kunna lunka av sista månaden. Men där är ju fullt fokus, som vi nämnde tidigare. Champions League-semifinalerna, dubbelmöten, startar nu på lördag, returer nästa helg. Barcelona-Chelsea på lördag 13:30. Jävla lunchmacka man kan ha där. Vi lär ju få se en Rolfö mot en Johanna Rytting Kaneryd. Rolfö vänsterback i Barcelona, Kaneryd höger ytter i Chelsea. Det är klart det är en match i matchen att sitta och följa där.
Ja, verkligen. Och en sån match i matchen där man vet att de svenska spelarna kommer liksom finta av varandra och få den andra att se löjlig ut, kanske 3-4 gånger var. Det tycker jag ändå. Det är en härlig match i matchen på det sättet. För att det är klart att Rytting Kaneryd kommer kunna ta sig förbi Rolfö, men Rolfö kan fan i mig ta sig förbi Rytting Kaneryd också. Så att det blir en rolig kantmatch där.
Nej, verkligen. Lyon PSG har vi också spelat lite stökigt, känns det. Det har ändå börjat växa fram en supporterkultur i Frankrike som jag uppskattar kring de här matcherna. Lyon PSG alltså lördag 19.00. Det är klart det kan vara bra tryck i Lyon där också. Men en häftig helg som väntar med både internationell och så klart då även ytterligare svensk fotboll. Med det tänker jag att vi tackar damallsvenskan på de första omgången, va? Och blickar fram emot att räta ut något frågetecken till. Det blir väl ett par veckor där vi vecka på vecka kan räta ut frågetecken kring de olika lagen.
Ja, liten notis. Två av mina gummor som har bollats upp när vi inte hade något annat att prata om hade ju succé i helgen. Vi har två mål i Australien av Sofie Persson i Eastern Suburbs och tre mål och en assist i Pauk för Emily Helmvall. Så jag fortsätter hålla koll på mina spelare i de något märkliga damfotbollsligorna också.
Ja, men det är bra att någon gör det. Vi tackar till alla som har varit med och lyssnat. Nästa vecka hoppas vi att vi har Thomas Wilbacher tillbaka med oss igen också. Sprid till era vänner där ute nu när ni följer Damallsvenskan tillsammans att juhu du, där finns en jävligt härlig podd som snackar om detta också. Så bygger man på surret bruset kring vår älskade Damallsvenska. Sprid till vännerna att Toto 5 finns och så hörs vi snart igen.
Hej!